Ingen blev träffad tydligen. En av maskinerna gjorde en tvär lov. Vi trodde först att den eventuellt skulle bli tyngad ner. Men den går vidare också den. Nu spelar planen från sina maskingevär lite längre på sidan. De går ibland ner vid störtdykningar, kommer ner till 100 meters höjd, 50 meters höjd. Gör en snabb gir neråt, låter maskingevären spela då de tror sig ha upptäckt ett mål. De här pojkarna med sina maskingevär här bredvid mig, det är ju alldeles tydliga mål. Både genom att de står upprätt i sina maskingevärsgropar och dessutom genom det att deras eld leder fiendens plan rätt på dem.
Här hemma i Sverige så ansåg allt fler att man borde göra konkreta insatser för broderfolket, som det så vackert heter. Olof Lagercrantz var en av de mest ivriga just då.
Man ville ögonblickligen göra någonting, och någon hittade på att sända runt en tunna, fick tag i en tunna, den sändes runt på Norra Bantorget och fylldes med ringar, klockor, plånböcker. Det var verkligen ett ögonblick av väldig hänförelse och vrede som var märkvärdig att vara med om. Jag representerade i varje fall själv, och det gjorde flera av mina kamrater, en opinion som kände sig förrådd av massmedia genom att man tyckte att tidningarna var allt för lama, att regeringen var allt för lam, och att jag tyckte nog det ångrar jag nu, men jag var av den åsikten att Sverige borde gå med i kriget.
Det var ett krav som bar fram av inflytelserika krafter i det svenska samhället. Bland annat var det ett stort antal militärer av olika grader som var begivna på en militär intervention från svensk sida. Finlands sak är ju vår, heter det.
Men att Sverige skulle gå aktivt in i kriget, det var ändå för magstarkt för en majoritet av svenskar. Och för regeringen så framstod blotta tanken som en omöjlighet.
Däremot så kunde man eventuellt acceptera att en frivillig kår bildades, samtidigt som krigsmateriel av olika slag kunde ställas till Finlands förfogande.
Ja, ett typiskt exempel på svensk neutralitetsbeteende. Bara få år innan hade det varit förbjudet att anmäla sig som frivillig till det spanska inbördeskriget. Men nu...
Ja, hur som helst. Regeringen insåg de utrikespolitiska komplikationerna för Sverige om Finland skulle förlora. Och därför ansåg man att Finland borde sluta fred så snart som möjligt. Dåvarande utrikesminister Günther har berättat.
Från fransk och engelsk sida visades redan från krigsutbrottet stor beredvillighet att hjälpa Finland. I början tog sig detta uttryck i utsändandet av teknisk personal och leverans av materiel på kredit. Men fram i februari blev det tal om att sända allierade trupper till Finlands hjälp, och därmed kom Sverige in i bilden. Dessa trupper skulle nämligen, tänkte man sig, landsättas i Narvik och därifrån med den svenska malmbanan föras över till Finland. Särskilt i Frankrike tog man fasta på denna tanke med stor iver, och den verkliga anledningen härtill kom snart nog i dagen. Franska regeringen, som givetvis var medveten om den så kallade Maginot-linjens svaghet, var ytterst angelägen om att få krigsskådeplatsen förlagd på annat håll. Åtskilliga planer i det syftet tycks ha varit uppe, och nu syntes en möjlighet här till yppa sig i samband med vinterkriget. Med utgångspunkt från önskemålet att hjälpa Finland skulle en landsättning av trupper i norra Norge och Sverige kanske föra till målet. Man räknade tydligen med att de svenska och norska regeringarna inte skulle kunna direkt avvisa en sådan hjälpaktion till Finland. Av senare publicerade dokument framgår det tydligt hur man såg på uppgiften för denna undsättningskår. Den angavs ganska klart av franska konseljpresidenten Daladier när han i diskussionen med engelsmännen uttalade att även om man aldrig lyckades komma Finland till hjälp, så vore dock mycket vunnet om man nådde fram till de svenska malmfälten.
Och sett mot den bakgrunden så var det ännu mer angeläget för regeringen att markera Sveriges neutralitet och inte göra något som helst som kunde driva Sverige in i en internationell stor konflikt.
Nej, men en frivillig kår skickades ändå iväg till Finland och placerades ut vid olika frontavsnitt. Somliga hamnade direkt till helveteselden och andra hann knappast få kontakt med fienden innan Finland beslöt sig för att gå med på en någorlunda hedlig fred.
Men alla blev de ändå hyllade av fältmarskalk Mannerheim när han tog avsked med de svenska frivilliga som han betecknade som bröder i vapenleken.
God dag, svenska kamrater! Frivilliga, vi leder, vilka över land och hav bilat till vår hjälp, lämnande hem och fosterland, redo att offra ert liv här på den finska drivan, vill jag i arméns och mitt eget namn uttala mitt varma tack. Edra stolta hjärtan har gjort eder till våra vapenbröder i striden mot Östens härar.
Men den stora frågan, den kvarstår. Vad hände egentligen med Finlands hållning mellan vinterkriget och det så kallade fortsättningskriget? Vi ställde frågan till två personer med djup insikt i finländsk politik. Christer Wahlbeck, docent och minister vid svenska ambassaden i Helsingfors, och Jossa Stenius, kulturkolumnist i Aftonbladet, men med djupa rötter i Finland.
Man kan väl kort säga det att finnarna efter Moskvafreden i mars 1940 efter vinterkriget var inställda på att försöka göra det bästa möjliga av den nya situationen. Trots de problem som det ju innebar att ha fått ta emot 400 000 karelska flyktingar och bli av med stora delar av landets produktiva resurser i Karelen. Sedan kom det under sommaren 1940 och hösten 1940 ett antal sovjetiska krav på finsk politik, bland annat på regeringens sammansättning, vem som kunde väljas till president på hösten 40.
De ville alltså blanda sig i politiken i Finland, ja.
Ja, på sätt och vis i enlighet med uppfattningen att Finland hörde till deras intressesfär. Finnarna gjorde motstånd mot de här kraven så gott de kunde, men gav med sig på vissa punkter. I november 1940 träffades Molotov och Hitler i Berlin, och då begärde Molotov att tyskarna skulle bekräfta att ryssarna hade rätt att arrangera, lösa den finska frågan enligt sina egna önskningar. Exempelvis enligt modellen i de baltiska länderna och Bessarabien, som Molotov sa. Då sa Hitler nej, vilket berodde på att Hitler var inställd på nu att gå till angrepp mot Sovjetunionen och utnyttja Finland som en bundsförvant i det kriget. Men medan den här dragkampen mellan Tyskland och Ryssland pågick, så kan man väl säga att Finland långsamt orienterade sig in på de tankebanorna att man skulle sluta upp på Tysklands sida ifall det blev ett krig mellan Tyskland och Sovjetunionen, och då vinna tillbaka de områden i Karelen som man hade förlorat i mars 1940.
Men det som är intressant är ju att man väl ganska allmänt ändå har konstaterat att möjligen skulle Finland kunna undvika vinterkriget, men aldrig fortsättningskriget. Därför, just på grund av att de kunde välja, så att säga, vilken av stormakterna som skulle få äta upp dem.
Nåja, när det kom till kritan så var Finlands sak kanske inte riktigt vår på det sätt som broderfolket tänkte sig. Nej, här hemma så gällde neutralitet framför allt, även till priset av eftergifter gentemot Nazi-Tyskland. Därför la man från början på locket när det gällde den kritiska opinionen. En svensk tiger blir som bekant slagordet, och tystnaden började förstås uppifrån på högsta nivå och sänkte sig snabbt ned över landet. Det gällde också de skakande informationer som kom från Tyskland om jydeutrotningen där. Och ändå så var Sverige ju ett av de mest välinformerade länderna när det gällde just tyskarnas behandling av den judiska minoriteten. Det hävdar åtminstone den amerikanske forskaren Steve Koplik.
Ja, att det fanns kunskap, det tycker jag är mycket klart och tydligt. Det finns ingen fråga att inom Sverige fanns möjligtvis bättre information om utrustningsprocess än någon annanstans i världen.
Ja, kunskaperna om utrotningen, den fanns alltså. Men var någonstans fanns den?
Ja, den fanns i första hand i UD. I andra hand inom svensk industri, privat industri, inte minst inom tändstycksbolaget. Och det fanns också inom judiska grupperna.
En person som gav direkt information till en svensk diplomat, det var en tysk SS-officer. Görstein hette han. Och han sysslade med hälso- och sanitetsfrågor och hade besiktigat ett av utrotningslägen i Polen. Och fylld av fasa berättade han om detta för diplomaten von Otter.
Det var kanske den klaraste bild som någon fick av hela utrustningsprocess i sommaren 42. Den mest tillförlitligt, därför att Görstein var en SS-officer som var inblandad i hela utrustningsprocessen. Men däremot fick man mycket bra information både genom de här polska kontakter med svenska affärsman och genom andra svensk beskickningspersonalen, inte minst den consul general i Stettin som heter Wendel. Den fördes fram på två sätt. Den fördes fram genom Sven Gravström, som var den sista svensk representant i Polen, som var då tillbaka i Stockholm och höll kontakt med de här affärsmän under kriget. Han fick information muntligt från dem om förhållande i Polen, bland annat om judeutrotning. De fick också information enligt Wilhelm Carlgrens senaste bok om underrättelsetjänst i Sverige, därför att Sveriges underrättelsetjänst hade kunde läsa telex från den polska legationen i Stockholm till London.
Har du en känsla av då också att det här kom upp på regeringsnivå?
Det är ganska klart att kunskapen på den högsta nivå, det vill säga statsminister och kungen, var säkert klart i november 42.
Hur skulle man ha använt den här informationen? Jag förstår att du tycker då att man använde informationen lite löst och lite slappt.
Ja, det är ett bra men svår fråga.
Ja.
Rickert upplevt att den här informationen om judeutrotning var en fara för svensk säkerhet. Man var rädd delvis att svensk opinionen, den allmänna opinionen, om den skulle fick klar kunskap och bilder om vad egentligen Tyskland gjorde emot judar, att de skulle bli även mer antitysk än egentligen de var.
Rickert, som var så rädd för att den svenska opinionen kunde bli uppjagad av antinazistiska stämningar, han var Sveriges minister i Berlin vid den här tiden. Och den rädslan, den fanns också på många håll i landet, inom utrikesdepartementet och i regeringen.
Ja, en svensk tiger hette det ju som bekant på den tiden. Det gällde att tige och att anpassa sig till en nazistisk omvärld. Stig Ekman, docent i historia och expert på krigstiden, ser fler skäl till att Sverige inte drabbades av kriget.
Många har ju trott att det berodde på att vi hade en samlingsregering som förde en skicklig och anpasslig politik. Andra menar att det beror på Sveriges läge och de strategiska förhållandena. Man kan säga, hade Hitler-Tyskland något egentligt fel att angripa Sverige? Frågan är väl inte Sverige gav Tyskland det som den krigförande tysk Hitler behövde. Genom transporter, leverans av malmen. Och det viktiga med malmen är att den bedömdes ju av både de allierade och av Tyskland som livsviktig för att den tyska krigsindustrin skulle fungera.
Ja, man får väl också se järnmalmen som ett skäl till när England och Frankrike krävde att få föra trupper ifrån Narvik till Finland.
Ja, man säger att järnmalmsexporten betyder att från den allierade sida är det en slags kapplöpning om Norge. Och fast de allierade vet ju inte att Hitler planerar ett anfall på Norge och Danmark. Så det är nästan en slags tur att Sverige inte kom med i kriget på tysk sida. För vad hade hänt om det var engelsmännen som hade vunnit kapplöpning av Norge? Det är ju fråga om dagar, fråga om timmar. När 9 april kommer så har ju engelsmännen lagt ut minor på norsk territorialvatten. Och man har 6 bataljoner ombord på sina krigsfartyg. För man räknar med att tyskarna ska slå till. Och så kommer då tyskarna före.
Ja, men sen en bidragande orsak till att det hördes utanför är väl ändå den undfallenhet som vi visade. Jag menar, där kom ju då permittenttrafiken som den heter. Alltså vi transporterade tyska soldater till och från Norge, var det 2 miljoner.
Mm.
Och det kan man knappast kalla sig neutralt.
Nej, när vi sa ja till permittenttransporterna, som var ju egentligen mycket mer, det gäller ju också frågan om transporter av tysk krigsmateriel på svensk järnväg, och det gällde även att tyskarna fick ta trupper på den så kallade hästskotrafiken, alltså på järnväg Trondheim-Storlien, riksgränsen Narvik. Så sa man ju utåt att det föll inom folkrättens råmärken, att fortfarande neutrala, men i själva verket så man ser på statsrådets dagböcker, så man ser på Per Albin och säger att ja, fick vi tyvärr ge upp vår gamla neutralitetslinje. Men det beslutet fattar man ju när Hitler är Europas segerherre. Det är ju 1940, tycker jag, är något av defaitismens sommar i Europa.
Tyska trupper och tyskt krigsmaterial transporterades alltså på järnväg genom Sverige. Och det började denna defaitismens sommar 1940.
Och året därpå, vid midsommartiden 1941, så ville tyskarna få igenom en ny stor trupp. Den här gången till Finland från Oslo. Oron för Tysklands reaktion på ett nej plågade regeringen. Så här skriver Per Albin Hansson i sin dagbok från 22 juni 1941 om utrikesminister Günthers föredragning.
Efter samtalet med tyskarna begav sig Christian Günther till slottet dit kungen anlänt från Tullgarn. Vid 22:30 tiden lät kungen kalla mig och det blev en första överläggning om de tyska kraven, särskilt det som avsåg genomtransport av trupper. Kungen förklarade därvid att han icke ville genom vägran ta risker av konflikt. Han hade noga tänkt över saken och kunde inte ta ansvaret för att kasta landet ut i krig. Hellre tog han sin ställning i övervägande, vilket jag måste tolka så att han hellre avstod från tronen än att fatta ett sådant ödesdigert beslut. Jag kunde blott förklara att saken finge noga prövas och att det icke var så klart att man bäst gagnade landet med eftergift. Genom kungens meddelande hade det jag länge befarat inträffat, nämligen att meningarna kunde gå isär inför ett viktigt avgörande som kunde innebära allvarliga risker för konflikt.
Men ville kungen verkligen abdikera, eller var det bara Per Albin som tolkade honom på det sättet? Ja, det är ett tvisteämne i historieforskningen. Men att det gagnade landet bäst med en eftergift mot tyskarna, det tyckte regeringen till slut.
Och det är också en sån här komplicerad sak om man ska förklara detta. Man kan säga hänsynen till Finland var ju ett finskt som målade att svenskan skulle säga ja till de tyska kraven. Och sen får man tänka på att för stora grupper i det politiska etablissemanget var ju Ryssland arvfienden, och inte minst från militärens sida var ju ett önskemål att en gång få göra upp med bolsjevismen. Men det är också intressant därför att midsommarkrisen är också visar ju vad gränsen gick för svenska eftergifter. Här är alltså smärtgränsen. Och att man så att säga tog till slut ett ja till Tyskland. I botten ligger att man sa att detta är en engångseftergift. Och det var ju det som Per Albin försökte förklara för opinionen, detta klara neutralitetsbrott. Att det var en engångseftergift. Och när tyskarna kommer med ett nytt krav i augusti 41 på en ny diffusion, så säger svenskarna nej utan vidare. Och då är det ingen kris om det.
Nej. Men hela tiden så pågick alltså permittenttrafiken.
Ja visst. Det gjorde det. Från 1940 till sommaren 1943. Och det finns undersökningar som visar att det fanns i tyska kretsar antaganden varför har inte Sverige sagt upp permittenttrafiken. Med andra ord, vi hade kunnat säga upp avtalet utan risk tidigare.
Ja, men permittenttrafiken, den pågick alltså hela tiden ända fram till 1943. Inte bara till lands, utan också till sjöss i Östersjön. Under största möjliga tystnads, förstås. Och största möjliga tystnad ville man också ha i press och opinion.
Justitieministern K.G. Westman skrev i sin dagbok den 16 september 1940 om ett möte i regeringen och om utrikesminister Günthers speciella bekymmer.
Christian Günther begärde plötsligt allmän beredning klockan 3:30 med anledning av en tysk not som förklarade handelstidningen outhärdlig. Han yrkade indragning, Per Albin, jag, Gösta Bagge, Fritjof Domö, Herman Eriksson var med om saken. Ernst Wigfors ville först ha ett tyskt ultimatum innan han förödmjukade sig. Gustav Möller framhöll konsekvenserna ur tryckfrihetssynpunkt. Per Edvin Sköld for först åt ena hållet, sedan åt Per Albins. Vi begärde omedelbart konselj av kungen och gick till slottet där beslut fattades. Varvid Wigfors och Möller uttalade sina betänkligheter. Vid beredningen antydde Günther i en replik till Sköld att han snart ville bli avlöst om intet gjordes för att förhindra att vårt förhållande till Tyskland förstördes av en tidningsillojalitet.
Ja, det fanns ju två uppfattningar i Sverige bland politikerna. Ska man försvara demokratin genom att göra inskränkningar i demokratin? Eller ska man försvara demokratin bäst genom att absolut icke göra några inskränkningar i den? Och problemet för samlingsregeringen var ju framförallt den tyska synen på vad är neutralitet när det gäller press och yttrandefrihet och sådana saker. Tyskarna hade så att säga absolut neutralitet. Det betydde menar, att en press fick inte skriva någonting fientligt mot ett annat land. Och det hade ju svenskarna väldigt svårt att förklara för sina tyska samtalspartners. Det betyder ju också att det fanns i samlingsregeringen. Om man ser på då den opposition som förekom mot samlingsregeringens eftergifter mot Tyskland. Med andra ord att man skulle säga precis vad man ville om Tyskland. Och där är ju Segerstedt och Halmstein var så att säga för många ett attiskt salt i den här debatten. Men det har ju också saken att handelstidningen inte minst var en nagel i ögat för Hitler. Och det är ju intressant detta att man i kretsen, att Hitler och i kretsen kring honom fäste så stort avseende vid vad den svenska antinazistiska pressen skrev. Per Albin bedömde i hösten 1940 då det talade om att man beslagtar ett nummer av handelstidningen att det är 17 att vi ska ha en som skriver precis som han vill göra, vilket betyder krigsrisk. Så var en kritik emot Segerstedt från den. Men han hade ju inte det ansvar som samlingsregeringen hade.
Nej, men är det inte på det sättet då att om man säger började när man började på att gå tyskarna till mötes, göra ingrepp i yttrandefriheten, då kunde tyskarna komma igen sen och säga ja, men nu har ni gjort så mycket ingrepp så att ni har ju ändå ett grepp över pressen. Man kunde inte gå tillbaka till det gamla argumentet att vi har en fri press här.
Nej, det är väl en av grundstenarna i kritiken mot eftergifterna vad gäller press och yttrandefrihet. Att vara inne på en i utförsbacken vad gäller det demokratiska Sverige.
Svenska kompromisser och tidvis svensk undfallenhet mot den tyska nazistiska krigsmakten, det är ett intryck från den här tiden som faktiskt blir bestående. Men var det nödvändigt? Ja, vår regering ansåg tydligen det. Men nu efteråt, med facit i hand, så vet man att det inte var absolut nödvändigt i varje fall. Men vad hade hänt om England hade kommit först till Norge? Ohemska tanke. I England så styrde Winston Churchill, inte minst genom sina berömda tal. Och som en hel värld, i varje fall den antinazistiska, lyssnade till.
I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
Blod, svett och tårar, det är det enda Churchill med säkerhet kan utlova för framtiden för det engelska folket. Han säger det klart och otvetydigt i sin programförklaring inför parlamentet samma dag som han tagit över efter Neville Chamberlain som premiärminister för en nationell samlingsregering. Men han säger också att han inte tänker vika en tum i sina krigsansträngningar förrän fienden har kapitulerat på alla fronter. Och i tal efter tal så slår han fast att Hitler visserligen kunde bestämma när kriget skulle börja, men han kan aldrig bestämma när det ska sluta.
It was for Hitler to say when the war would begin. But it is not for him or for his successor to say when it will end. It began when he wanted it. And it will end only when we are convinced that he has had enough.
Och uppeldat av Churchills trosvissa deklarationer så kan de engelska soldaterna återigen på mindre än mans ålder bege sig över kanalen för att förena sig med den franska armén. Optimistisk sjungande som soldater tydligen alltså gör när de marscherar ut till död och förintelse.
Och i början verkade ju allt lugnt. Ända sedan Englands och Frankrikes krigsförklaring i september 1939 så har en närmast avvaktande tystnad lagt sig över hela Västeuropa.
Men natten mellan den 9 och 10 maj så satte tyskarna plötsligt igång sin stora västoffensiv. Med en överväldigande slagstyrka så svepte Hitlers krigsmaskin in över det ena landet efter det andra. Luxemburg sopade snabbt undan. Och på 5 dagar så nedkämpades den holländska armén och den belgiska lockades in i en dödlig fälle och sattes ur spel.
Och sen var det fritt fram för tyskarna att sätta in den avgörande stöten mot Frankrike. Och den 15 maj, mindre än en vecka efter offensivens början, så får Churchill ett telefonsamtal från den franska konseljpresidenten Renault. Vi är besegrade, stönar han. Vi är förlorade. Och när Churchill frågar efter de franska reserverna så får han det lakoniska svaret, de finns inte.
Och just då så gör den tyska armén ett militärt genidrag. Istället för att gå söderut direkt mot Paris som alla väntar att de ska göra, så vrider offensiven plötsligt västerut mot kanalkusten och skapar ett förtvivlat läge för de allierade trupperna där. Bland annat för de brittiska styrkorna som har kommit över kanalen för att bistå det franska försvaret.
Ja, det är då som kanalhamnen Dunkerque skrivs in i historien. För det var där, under massiva tyska anfall på land och från luften, som engelsmännen ändå lyckades med att evakuera 350 000 man tillbaka till England, bland de 100 000 fransmän.
Men detta är ändå den största militära katastrofen i vår långa historia, dundrar Churchill i underhuset och ser framför sig en tysk invasion av England. Men vi ska inte svika, tillägger han, och hånar Italiens diktator Mussolini för dennes fega, plötsliga inhopp i kriget.
Ja, för när det såg ut som om kriget var praktiskt taget avslutat, då ansåg Mussolini det lagom att gripa in. Man ville göra med och dela rovet, eller hur? Så den 10 juni 1940 förklarar Il Duce krig mot västmakterna.
Irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Popoli italiano! Corri alle armi! E dimostra la tua tenacia!
Og det var ikke bare Churchill, som var mindst sagt forbitret over Mussolinis smygende påhop. Even Forenede Staternes præsident Roosevelt karakteriserede Italiens krigsforklaring som et overfald bagifrån. Den hand, som höll i dolken, har stött den i ryggen på sin granne, ryter han.
On this 10th day of June 1940, the hand that held the dagger has struck it into the back of its neighbor.
Nu var det ju i och för sig inte den italienska dolken i ryggen på Frankrike som fällde utslaget, utan det var den tyska arméns totala överlägsenhet. Och i det hopplösa läget så tvingades konseljpresidenten att avgå och den åldrige generalen Petain fick ta över som regeringschef. Något av det första han gör är att anhålla om vapenstillestånd.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli notre devoir vis-à-vis de nos alliés.
Kallad av republikens överhuvud, så övertar jag idag ledningen av Frankrikes regering, säger han. Och han fortsätter omedelbart efter. Det är med sorg i hjärtat att jag idag säger det att vi måste upphöra att strida. I natt vände jag mig till min motståndare och frågade om han var redo att tillsammans med mig, soldater emellan, efter en hedersam strid, finna ett medel att få slut på fientligheterna.
Men Hitler, han är naturligtvis överförtjust till hysteriets gränser. Nu kan han äntligen få sin länge eftertraktade hem på Versailles-traktatens förmjukande diktat. Och det ska ske just i den järnvägsvagn där tyskarna 1918 tvingades acceptera stilleståndsvillkorna efter första världskriget. Nu är det han som dikterar. Man är väl diktator.
Men en mullrande Churchill kan bara konstatera fakta. Slaget om Frankrike är förlorat. Och nu börjar slaget om England. Men, säger han med trosvisshet i rösten, Hitler vet att om han ska slå oss, så måste han slå oss på vår hemmaplan. Vi ska fullgöra vår plikt för imperiet. Och eftervärlden ska kunna säga om oss att det var vårt stoltaste ögonblick.
What General Vagon has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. Let us therefore brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire and its commonwealths last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
Det var hans halsarige budskap till den engelska nationen. Sen vände han sig till fransmännene och lovade dem på franska att aldrig svika dem utan i fortsättningen även kämpa på deras vägnar.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous. Et je marche encore avec vous aujourd'hui.
Och i samma veva hördes plötsligt en helt ny röst i den engelska radion. En helt okänd general de Gaulle som flytt till London uppmanar sina franska landsmän att fortsätta motståndet mot tyskarna.
J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Vi har lidet et stort nederlag, konstaterede Gaulle. En bristfældig forsvarsordning, forsummelser hos ledningen for krigsoperationerne, regeringens kjensler af håbløshed under de seneste striderne, alt dette gjorde, at vi forlod slaget om Frankrike. Men nu erbjuder jeg alle franskmænd, som vil forblive frie og kæmpe for denne frihed, at lytte til mig og følge mig.
Vive la France! Libre! Dans l'honneur! Et dans l'indépendance!
Men det ska dröja länge innan motståndet mot nazismen tar en organiserad form runt om i Europa. Just nu är det tyskarna som är herre på täppan. Och i Berlin är befolkningen full av begeistring för Hitler. Och mer än övertygad om att det bara rör sig om ett par veckor innan även England har fallit och blivit en provins i det nazistiska tusenåriga riket. Julin Danfeldt, som under hela kriget var svensk militärattaché i Berlin, han har klara minnesbilder.
Befolkningen i Tyskland hämtade andan av lättnad och segerstämningen utbredde sig som ett glädjerus över hela landet. Många hoppades nu att fred snart skulle följa. Men England var det stora frågetecknet för folket mest. England diskuterades på gator och på torg i Berlin. Der kleine Mann in der Straße var i hög grad optimistisk och benägen att tro på underverk. Jag hörde själv i juli 1940 under en konversation mellan småfolk i en spårvagn yttras: England, das machen wir en 14 Tagen.
Julin Danfeldt var faktiskt en av de mest framträdande och mest respekterade militärattachéerna i den tidens Tyskland. Och det gav honom rika tillfällen till informationer som annars förblir fördolda för andra. Från högt uppsatte nazistiska militär fick han till exempel reda på hur Hitler tänkte sig nyordningen i Europa.
Rykten cirkulerade om den nyordning av Europa som Hitler förberedde. Två statsgrupper skulle bildas. En germansk med tyska riket som ledarstat. Och med Norden, England, Belgien, Nordfrankrike, Ungern och norra Balkan som medlemsstater. En romansk statsgrupp under italiensk ledning, och i vilken vidare skulle ingå Sydfrankrike, Spanien, Portugal och södra Balkan. Holland jämte del av Belgien skulle bli ett tyskt protektorat. Schweiz, Rumänien och de baltiska staterna skulle likaledes var för sig bli protektorat. Danmark skulle få en gynnad särställning med nära anslutning till Das Reich. Sverige skulle bli ledarstat i Norden. Om Finlands kommande ställning rådde ingen klarhet. Brittiska imperiet skulle icke förstöras. Det ansågs oumbärligt. Men de forna tyska kolonierna skulle återlämnas.
Men då hade Hitler förstås inte tagit med i beräkningen att den där tjurnackade Churchill där borta i London minns han inte hade något så motbjudande som kapitulation i tankarna. Nej, tvärtom.
We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Men vem lyssnade på en Winston Churchill i Tredje riket? Där sjönk man istället segerrysigt om att nu stod England i tur att bli invaderat av de hittills så framgångsrika tyskarna.
Ja, sommaren 1940 så stod England plötsligt ensam mot Hitlers till synes oslagbara krigsmaskin. Praktiskt taget hela Europa var underkastat nazistiskt och fascistiskt herravälde. Den 16 juli så utfärdar Hitler beslut om invasion av de brittiska öarna. Men han är ändå lite tveksam. Han skulle egentligen gärna ha velat komma till samförstånd med engelsmännen så att han helhjärtat skulle kunna ägna sig åt hans stora syfte, nämligen att krossa Sovjet.
Men Hermann Göring, chefen för tyska Luftwaffe, han trycker på. Han försäkrar Hitler att det bara behöver ta 4-5 veckor att slå ut det engelska flyget. Sen blir invasion överflödig.
Men slaget om luftherraväldet över de brittiska öarna blir det första stora nedlaget för tyskarna. För all del, natt efter natt vräker de ner bomber över London. Men det finns ändå kvar en liten optimistisk fågel som kvittar över Londons takåsar när de tyska bombplanen avlägsnar sig.
Och som tiden gick så stod det allt mer klart. Görings Luftwaffe rådde inte på Royal Air Force. Slaget om London blev en bitter besvikelse för Göring. Medan Churchill kunde bidra till samlingen bevingade ord med sin hyllning till de engelska piloterna. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.
Never in the field of human conflict when so much owed by so many to so few.
Och till det fortfarande neutrala USA riktar han en dramatisk vädjan. Hjälp oss, ge oss verktygen och vi ska slutföra jobbet.
Give us the tools, and we will finish the job.
Samtidigt som V-tecknet, V for Victory, lanseras som signalen för motstånd mot tyskarna i alla ockuperade länder.
The night is your friend. The V is your sign.
Det var då som Hitler satte in sitt nyaste vapen, de långt räckande V-bomberna, alltså obemannade missiler som vräktes in över London.
Bara en parentes. En av konstruktörerna bakom bomben var Werner von Braun, som efter kriget blev chef för det amerikanska rymdprogrammet.
Ja, ja, men just då, 1940, så tappade Hitler, åtminstone för tillfället, intresset för England och han vände sig mot förbundspartnern i öst, Sovjet. Det var ju ändå Sovjet som var huvudfienden.
Redan i december 1940 så hade Hitler i ett hemligt budskap beställt detaljerade anfallsplaner mot Sovjet.
Strängt hemligt. Führerns högkvarter den 18 december 1940. Den tyska krigsmakten måste hålla sig redo att krossa det sovjetiska Ryssland genom ett snabbt fälttåg innan kriget mot England är slut. I detta syfte måste armén sätta in alla tillgängliga enheter med undantag för de som behövs för att försvara de ockuperade områdena mot överraskande anfall. Förberedelserna bör vara slutförda den 15 maj 1941. Största försiktighet är nödvändig för att inte avsikten att gå till anfall ska avslöjas.
I juni 1941 var det dags att slå till. Och som vanligt hade man diverse motiv och ursäkter till hans. Den tyska utrikesministern von Ribbentrop påstod bland annat att Sovjet stod i begrepp att invadera Tyskland.
Destruktiven politik. Der Sovjets werden heute weitere Dokumente veröffentlicht, die ebenfalls eindeutig beweisen, dass die Sowjetunion die Sabotage und Zersetzungspropaganda, die Vernichtung des nationalsozialistischen Deutschlands betrieb.
Därför hat det alltså blivit nödvändigt att sätta igång den stora offensiven mot öst.
Kamraden und an die Gewehre, der sicher von der Seite, von Finnland bis zum Pfanzenmeer. Stalin var skakad. Han hade in i det sista vägrat tro på de alarmerande rapporterna som flödade in från hans egna spionorganisationer i väst, bland annat Rote Drei. Nu tvingades han att stå fram och uppmana sitt folk att tillämpa den brända jordens taktik när de drog sig baklänges undan de framstormande tyska arméerna.
Hitler däremot, han var full av förtrösten. Sovjet, sa han, var bara en koloss på lerfötter som skulle krossas på några få månader. Sen skulle man få tillgång till korn och...